Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Året är 1924, den 17 maj, i Tyskland, Hannover. Några barn bestämmer sig för att ta ett svalkande dopp i floden som strömmar genom staden. Men plötsligt lägger de märke till ett kranium invid strandkanten. 3 dagar senare dyker ytterligare ett kranium upp i floden och kort därefter 2 till. Efter en noggrann undersökning visar det sig att kranierna tillhör 4 unga män. Och det är nu ryktena om en härjande och blodtörstig mördare tar fart på Hannovers gator. Det här avsnittet handlar om seriemördaren Fritz Haarmann, känd för att ligga bakom flera av Tysklands mest makabra brott i modern tid. Du lyssnar på Värsta morden. Det här podcastavsnittet är skrivet av Lisa Törnlöf. Året är 1879, den 25 oktober. Ett gällt barnskrik hörs och en pojke som får namnet Fritz Haarmann föds. Han är det 6:e och sista barnet som föds i den fattiga familjen Haarmann. Fritz växer upp till ett tystlåtet barn och han har det svårt i skolan och har en dålig relation till sin familj. Han är inte omtyckt av sin far och han bråkar ofta med sina äldre syskon. Dessutom gillar han att skrämmas, bara för skojs skull. Han gör ibland små hyss. Exempelvis knackar han på fönstren på nattetid. Men han gör också värre saker. Några gånger band han fast sina systrar mot deras vilja. Fritz mamma bestämmer att han inte längre kan bo kvar hos familjen. Han skickas därför till en militärskola. Han är nu 16 år och hamnar på en militärskola långt ifrån hemmet. Han gör bra ifrån sig. Men efter 5 månader på militärskolan drabbas han av ett epilepsiliknande anfall och 1 månad senare blir han tvungen att lämna skolan. Fritz är förkrossad och återvänder till sin hemstad på jakt efter ett jobb. Men en tid senare arresteras han för första gången för att ha antastat ett barn. Polisen vill att Fritz ska dömas i en rättegång. Men i skedet han befinner sig i säger en psykolog att han är för mentalt instabil för att genomgå en rättegång och istället skickas 18-åriga Fritz till ett mentalsjukhus. Efter bara 7 månader på mentalsjukhuset bestämmer sig Fritz för att rymma. Med hjälp av sin mamma lyckas han fly till Schweiz. Där bor han med en släkting och jobbar på ett skeppsvarv. Efter 16 månader i Schweiz återvänder han till Hannover i april 1899. Fritz är nu 20 år gammal och redo för ett nytt kapitel i sitt liv. Han förlovar sig med en kvinna som heter Erna, som blir gravid med hans första barn. Deras förlovning glädjer Fritz föräldrar som hoppas att detta kommer göra deras son gott. Men Fritz lämnar snart Erna för ett liv inom militären. Men för att komma in i militären måste han lura dem. Han kan inte heta samma sak och måste därför använda ett alias då han tidigare blivit avstängd från militärskolan på grund av sjukdom. Han lyckas bra inom militären och får en militärposition. Och han blir lycklig. Det ryktas om att han är en exemplarisk soldat och skytt. Men 1901 händer igen. Fritz kollapsar i ett anfall under en militärövning och hamnar på sjukhus i över 4 månader. På grund av händelsen anser de honom som olämplig att arbeta inom militären och han avskedas i juli 1902, då 23 år gammal. I skam återvänder han hem igen. Och det är nu hans far gör allt i sin makt för att få sin son inlagd på ett mentalsjukhus igen. Men till ingen nytta. Han är nu vuxen och är en fri man att göra vad han vill. I denna veva gör Fritz ett sista försök till att få en karriär. Han öppnar en liten fiskbutik, men även det blir ett misslyckande. Butiken går i konkurs och Fritz lämnas återigen arbetslös. Och det är nu något händer inom honom och hans verkliga kriminella karriär börjar. Han gör inbrott och grips regelbundet och får vid ett flertal tillfällen kortare fängelsestraff. Han begår också flera sexuella övergrepp, men dessa övergrepp når sällan polisen och de blir svåra att bevisa. Fritz lär sig utnyttja sin livssituation. Han spelar ett dubbelspel genom att bygga en stark relation till polisen som resulterar i ett jobb som informatör. Där kan han vilseleda polisens arbete till sin egna fördel. Under den här tiden inleder också Fritz ett förhållande med en betydligt yngre och stiligare man som heter Hans Grans. Ett partnerskap som ska vara in i det sista. Och som ni vet ska Fritz snart mörda för första gången. Och ni ska nu få höra om hans första kända mordoffer. Fritz första kända offer är en 17-årig pojke som heter Fride. Fride är på rymmen och försvinner den 27 september 1918. Vid hans försvinnande återberättar vittnen att pojken senast såg i sällskap med Fritz. Polisen har sina ögon på Fritz och bestämmer sig nu för att göra en husrannsakan av hans lägenhet. Och i samband med husrannsakan av Fritz lägenhet finner man honom med en halvnaken minderårig pojke och han arresteras för sexuella övergrepp. Men den pojke som polisen stötte på i samband med husrannsakan av Fritz lägenhet är inte Fride. Och Fritz har vid ett senare tillfälle berättat att om polisen hade genomsökt hans lägenhet mer noggrant, då skulle man förmodligen ha hittat just Fride. Hans avhuggna huvud var inlindat i tidningspapper och gömt bakom Fritz spis. Fritz döms för sexuella övergrepp och efter 9 månaders långt fängelsestraff släpps han på fri fot igen. Han fortsätter att mörda fler personer. Alla är unga män. Fritz har ofta beslag på offrens ägodelar efter att han dödat dem. Ibland säljer han ägodelarna på den svarta marknaden eller så behåller han sakerna för sig själv. Fritz partner, Grans, arbetar sida vid sida tillsammans med Fritz. Han är medbrottsling i allra högsta grad. Grans involveras på så sätt i morden och Fritz hävdar senare att Grans var fullt medveten om vad som för sig gick och uppmanade till och med Fritz personligen att döda 2 pojkar av ren girighet. Vi stannar upp där. Slut ögonen och lever in i situationen. Ni ska få höra lite om Fritz val av offer. Och här får ni ta del av hur det kunde gå till. Föreställer 20-talets Tyskland. Landet är mycket fattigt till följd av första världskriget och arbetslösheten är skyhög. De flesta har inte mat för dagen och en stormande inflation gör så att pengar är värdelösa. I ett kyligt väntrum på tågstationen Hanover står en ung man vid namn Adolf, bara 17 år gammal. Men trots mellankrigstidens hårda bud och den bitande kylan är han på förvånansvärt gott humör. För han har lyckats få en lärlingplats som ger husrum och mat för dagen. Vad den unga mannen inte vet är att någon iakttar honom från andra sidan av den ödsla stationen. Det är 44-åriga Fritz och vid sin sida står Grans, hans partner.
Podplay.
Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska inte ens ett skämt, hörrni, utan mer så bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det, och så märker jag att folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man ju göra någonting.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet de, hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Podplay, en del av Power Media.
Efter ett tag börjar Fritz närma sig pojken på andra sidan av stationen och inleder sedan ett samtal med honom. Därefter lämnar männen tågstationen tillsammans och det är sista gången någon ser 17-årige Adolf vid liv. Vad man vet är att Adolf utsattes för samma öde som minst 27 andra unga män mellan åren 1918 till 1924. Det yngsta offret var en pojke som bara hunnit fylla 10 år och den äldsta var inte mer än 22 år gammal. Fritz offer består i majoritet av unga män som är på rymmen, pendlandes eller prostituerade som håller sig in till Hanovers centralstation. Vanligtvis lockar han dem till sin lägenhet där han våldtar och misshandlar pojkarna för att sedan mörda dem. Vanligtvis mördar han dem genom att bita dem i halsen, likt en varulv. Därefter brukar han stycka sina offer och kasta ner dem i en flod. Nu ska ni få höra fortsättningen av det här avsnittet. Så småningom grips Fritz igen, då man hittar skelettrester i floden i staden Hanover i maj och juni 1924. I samband med polisutredningen renas floden och då upptäcks mer än 500 olika skelettdelar som tillhör minst 22 olika människor. Polisen får direkt upp ögonen för Fritz då han tidigare varit inblandad i polisutredningen gällande försvinnandet av Friedel år 1918. Natten den 22 juni samma år övervakar polisen Fritz. Han grips kort därefter då han försökt locka med sig en pojke till sin lägenhet på stadens centralstation. Polisen söker igenom hans lägenhet och upptäcker att väggarna är täckta av blod. Dock hävdar Fritz att detta är en biprodukt av sin olagliga handel som slaktare. Det ryktas också om att Fritz ska ha sålt köttdelar på den svarta marknaden som troligtvis tillhört sina mordoffer. I Fritz lägenhet finner polisen också kläder och personliga ägodelar som senare bekräftas tillhöra flera av de saknade unga männen. Under förhören erkänner Fritz ett flertal våldtäkter och mord på unga män från året 1918 och framåt. När polisen frågar hur många Fritz har mördat svarar han någonstans mellan 50 och 70 stycken. Dock kan polisen bara koppla Fritz till 27 ungdomars försvinnande och han anklagas därför för att ha mördat just 27 personer. Året är nu 1924, den 4 december, och Fritz står inför sin egna rättegång. Han anklagas för mordet på 27 pojkar och unga män som hade försvunnit 1918 till 1924. Rättegången var sensationell och en av de första stora mediehändelserna i Tyskland i sin tid. Termen seriemördare hade ännu inte börjat brukas, så allmänheten och pressen försökte hitta andra ord för att beskriva Fritz. Han kallades bland annat för varulven, vampyren och vargmannen. Polisen var chockad över att det var just Fritz som låg bakom morden på så många unga pojkar och män. De hade haft förtroende för honom, då han jobbade som informatör åt dem. Men seriemördaren som polisen så länge letat efter fanns hela tiden i deras närmaste krets, välkänd och precis under näsan på dem. Rättegången varade knappt 2 veckor och totalt vittnade 200 personer om deras upplevelser med Fritz. Den 19 december bestämmer den tyska rätten att Fritz är skyldig till 24 av de 27 morden och han döms till döden. Han blir frikänd från 3 mord som han starkt förnekar under hela rättegången, trots att pojkarnas personliga ägodelar hittas i hans bevar eller oss bekanta vid gripandet. Den 25 april 1925 står Fritz inför döden. Han halshuggs i en giljotin och hans sista ord var då: "Jag ångrar mig, men jag är inte rädd för döden." Grants, Fritz partner, gör sig skyldig till medhjälp till 2 mord, varav ett av dem är mordet på Adolf. Vittnen hävdar nämligen att de hade sett Grants tillsammans med Fritz och att Grants sedan pekat på Adolf. Men plötsligt skakas utredningen av en upptäckt. Det är ett brev skrivet av Fritz och i brevet försöker han bevisa Grants oskuld. Det här är efter Fritz död och det resulterar i en till rättegång för Grants där man beslutar att han får ett 12-årigt fängelsestraff istället för dödscell. Det är ett brev skrivet av Fritz och i brevet försöker han bevisa Grants oskuld. Detta resulterar i en ny rättegång för Grants där man beslutar att han får ett 12-årigt fängelsestraff istället för dödscell. När Grants suttit sin tid i fängelset fortsätter han att bo i Hanover fram tills att han dör år 1975. I februari 1925 begravs resterna av Fritz offer på en kyrkogård i en gemensam grav. 3 år senare reser man ett minnesmärke i granit ovanför graven där offrens namn och ålder är inskrivna. Efter avrättningen av Fritz sparas hans huvud på ett universitet i Tyskland i ett medicinskt syfte. Forskare ville nämligen studera strukturen i Fritz hjärna och 2014, hela 89 år senare, kremeras huvudet. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Du lyssnar på Värsta morden. Det här avsnittet är skrivet av Lisa Törnlöf.